Hej Katrin, hej.
Vad har din barnvecka börjat?
Ja, men den har ju det. Och jag är så otroligt fascinerad över människor som bara säger, men gud, ska du liksom, nu, ni har ett landställ, eller ni har liksom två hus i skärgården bredvid varandra, ska ni ha lägenheter bredvid varandra i Marbella också? Och sen när det är min
så.
Pappa, nej men vissa
det
har ju, så. Nej men jag märker ju att folk reagerar. Och jag är så fascinerad över människor som inte förstår hur otroligt skönt det är när vi byter vecka och killarna, du bara kommer ner med deras väskor. De bara, gå ner för trappan, nu börjar pappaveckan. Och du hade ju lite flyt också med Falke.
Alltså
logistiken är ju, om man säger, en stor och viktig sak.
Mm, ja, verkligen. Men det är ju upp till de vuxna människorna att lösa logistiken så att det blir enkelt. Alltså, det är ju inte så, om man bara är ute i god tid, planerar, organiserar. Alltså, det är ju inte så att så här, jag och Alex har ju inte synkat den här, alltså det här Malaga, eller Palma-flyget med Alex kompis i förrgår. Liksom, det här gjorde ju vi för flera månader sedan, direkt när jag visste så här,
ja, men vilka veckor kommer jag... Jaha, okej, vad bra Katrin. Så då såg du till att Emma som skulle ta med sig Falke flyttade in i en lämplig lägenhet 3 minuter från dig, så att du... Det var väl mer tur än skicklighet?
Jo, fast jag har ju alltid sån där tur, eller? Ja, i vilket fall som helst, det kanske är ointressant. Men Falke flög till Palma med Alex tjejkompis Emma och hennes dotter Billy. Så allt var perfekt. Jag körde dem i, var det igår eller förrgår? Igår, va? Ja.
Ja.
Och nu börjar ju min barnfria vecka här. Patrik, min kusin, kom ner igår. Idag kommer Daniel och Victoria. Ikväll ska vi på Mamsell och sen på fest. Och sen är hela våran vecka bara bokad med massa med härliga, roliga fester och beachklubbar. Och det ska bli så roligt. Och det, alltså,
ja,
fan,
men jag ville bara summera mitt tankescenario där. Just att, alltså, om vi bara, alltså, man kan ju konstatera, till exempel, vi har ju då våra ställen bredvid varandra ute i skärgården. Din syrra bor ju på en helt annan ö, i en helt annan ände av skärgården. Alltså, det är klart att det gör att umgänget liksom blir väldigt mycket svårare när man ska ta sig till varandra.
Ja, absolut. Så är det ju. Och jag menar, men jag tror att det är lite det är nog kopplat till personlighet också. Alla kanske inte hade tyckt att det var helt grymt att ha. För jag har ju liksom Ringo och Rambo här liksom hela min barnfria vecka. Så jag träffar ju dem varje dag och hela tiden och vid poolen. Och, alltså, det finns säkert de som tycker så här, när man är barnfri, då ska man bara vara, liksom, inte se sina barn än. Så att jag tror att det där är lite individuellt.
Ja. Sant, sant. Men du, kan du bara berätta vad... Jag fattar inte det här med att man kan köpa en standby-biljett till Spanien.
Ja, men sånt det för, jävla för mig, drama. Liksom... Ja, nej, men för drygt en vecka sedan när jag flög ner med killarna så träffade jag en bekant på Arlanda. Anna Unt, som du kommer ihåg henne. Hon hade ju en sån här hit för länge sedan, en låt. Skitsamma. Hon skulle flyga med sin lilla bebis till, till Malaga, precis. Och sen så, vi ses först i den här kön när man ska skicka in väskorna. Och sen efter säkerhetskontrollen vid gaten. När jag kommer, är du kvar?
Ja, jag lyssnar. Ja, jag vill inte göra något ljud under tiden.
Nej, men det var bara så knäppt just plötsligt. Ja, så när jag kommer till gaten, då står hon längst fram vid den här, liksom, disken där framme. Och jag ser att hon är så stressad och hon har sin lilla plutt på magen, en så här bärsele. Och så berättar hon då att så här, hon har då köpt sin, eller deras flygbiljetter via tredje part. Alltså någon så här MyTrip eller vad det nu kan heta. Alltså inte direkt från flygbolaget. Och då kan man tydligen köpa biljetter som är på standby. Vilket inte framgår, för hon hade inte sett där. Så hon var ju helt sönderstressad då ifall hon skulle få komma med flyget eller inte. Och det här gjorde ju att jag hade ju den här erfarenheten i ryggen när då Victoria, min kompis, skickar sms till mig i morse. Bara så här, jag är i chock. Jag har köpt standby-biljetter till mig och Daniel. Så då fattar jag precis vad hon hade gjort. För annars hade man ju bara, va? Vadå? Vadå? Vad är det för någonting? Men nej, så de hade ju liksom ett helvete på Arlanda. Från 9 till 11 på morgonen satt ju de och var helt så här... fan, om inte de får komma med det här flyget, då skulle inte de ha kommit idag. Men sen så kom de med. För jag, då skickade jag sms till henne och bara så här: du måste till gaten, du måste stå längst fram. Tänk på att när de väl har liksom checkat in alla passagerare så kommer det vara x platser lediga på planet. Står ni först i kön då, så är det ni som kommer få de biljetterna. För det hade jag ju då fått lära mig från när jag träffade Anna. Och så blev det också. Så de kom med.
Men var det då folk som inte kom med bakom dem?
Det vet jag inte, det frågar jag inte.
Men alltså, det tycker jag är helt absurt.
Ja, verkligen. Speciellt när man betalar 8,5 för en flygbiljett till Malaga.
Men betalar de 8,5 fram och tillbaka? Eller? Ja. Och vilket flygbolag var det? Och vilken sida köpte de det på?
Gud, jag önskar att jag hade all denna info. Jag vet att de flyger med Norwegian eftersom jag har fixat transfer åt dem. Så jag har ju deras flight information. Men vilken sida... jag har typ för mig att den hette My Trip eller något så här.
Men alltså, för mig blir det lite så här smått absurt att det ska vara typ så här, speciellt med tanke på hela situationen på flygplatsen då, så att du menar att den som är först framme vid gaten och bara hej hej, oh, nu är jag här, jag har standby, har du kommit någon annan med standby? Nej, du är först, grattis, oh, vilken jag jävla tur. För att jag lyckades, alltså jag såg att det var några andra med standby. Och då jag lyckades spilla vin på dem, så var de var tvungna att gå in och byta om. Och, ja,
det, jag vet den inte enes, om det är...
död, den andres bröd som man brukar säga. Alltså vadå, så man kan typ förstöra för någon annan. Man skulle typ kunna säga till sekuritan, du, jag är inte helt säker, men jag tror att de har knark med sig. Så jag tycker ni ska ta en extra titt. Och så får de liksom ett finger
inte,
upp i stjärthålet.
Jag vet inte,
men jag tycker det är så helt jävla...
Jag vet inte. Kan vi släppa det?
Ja, det är bara så helt orimligt upplägg. Alltså, och speciellt också, vad är då den här faktiska fördelen med att köpa? Alltså så här, okej, okay, det finns... är man så desperat? Alltså, det är inte ett reducerat pris.
Har du tagit dubbla attentin nu eller någonting? För nu är du hype.
Jag är hype, men jag tycker att det här är så... mycket anledning att bli lite hype. För tänk dig då att, vad är själva grejen? Du vet så här, du köper...
Kan inte jag få berätta om att jag har hittat mitt drömhus i Marbella? Jag har satt upp ett nytt mål.
Nej, jag har inte råd att köpa ett hus bredvid dig, det kan jag säga direkt.
Nej!
Så då får jag ju liksom bo...
Du kan få gästhuset då såklart. Alltså det är ju enormt där. Och det är så vackert. Alltså det är det finaste huset jag sett i hela mitt liv. Jag blev så såld. Jag var ju på en så här råhärlig brunch i veckan. Där allting bara var helt fantastiskt från början till slut. Men alltså det här huset... Du vet, jag bara kände så här, det här är mitt hus. Det här är det huset jag vill ha. Och jag har gjort lite research och kommit fram till att jag kan få det här huset för ungefär 80 miljoner. Så att nu har jag nytt mål i mitt liv. Men, ganska så liksom utmanande, men fullt realistiskt mål, känner jag.
Ja, men... Och jag tänker så här, och vad kostade huset bredvid? Det, om jag ska bo i ett hus bredvid.
Nej, men det kommer inte gå. Men det här huset är säkert 300 kvadrat. Alltså, du får komma dit och bo då.
Okay.
Du får bo i källaren.
Ja, men, och jag tycker att allting låter fantastiskt. Det enda jag undrar är att om huset då kostar 80, så ska man ha råd med allting runt omkring. Alltså, alltså 80 miljoner är ju sanslöst mycket pengar för ett hus, tänker jag.
Ja, det är klart. Jo, men man måste ha höga mål i livet, annars är det väl ingen idé att leva, eller?
Jag tycker att man ska ha rimliga mål, för att det finns faktiskt risk att man skapar en, vad ska man säga, en liten besvikelse. Det är lite som när du ska gå på en fest och har liksom målsättningen och förväntan att det ska bli den bästa festen. Och så kommer du dit och ser inga härliga killar och så är det snålt med sprit och du vet så här. Så att jag tycker att man ska sätta upp rimliga mål.
Mm. Ja, för jag känner att det här är rimligt.
Okej. Men du kallade det först för ett högt... man ska ha höga
mål. Det är klart att det är ett högt mål, men det är ändå ett mål.
Ja, men det är ett för högt mål. Och då kommer du vara lite sur sen när det blir ett hus för liksom 25 miljoner, som är jättemycket pengar.
Nej, men det kommer det inte bli. Alltså, jag bor i den här lägenheten tills jag är där. Jag tänker att jag kanske sätter... Jag sätter 5 år. Vad tror du?
Ja, men det tycker jag är väl ett jättebra mål. Men det jag undrar är...
När inom du 50? Eller nej, jag ska köpa det för mig själv i 50 års present.
Det är perfekt. Bra det. Men jag har bara, innan vi släpper det, tänker du då att det är ditt sommarställe eller tänker du att det är liksom, nu flyttar jag till Marbella?
Nej. Jag ska inte flytta till Marbella.
Så du ska ha det huset för att vara här liksom. Du vill ju bara vara här typ några helger om året och typ 1-2 veckor på sommaren.
Alltså jag är väl här kanske 4 veckor per år skulle jag säga. Alltså så här genomsnitt i Marbella.
Ja, men det är ju perfekt för då det är ungefär 20 miljoner i veckan då.
Ja.
Det är ju perfekt.
Fan, vad dyrt det lät när du sa så där. Ja. Jag blev kär i det här huset i alla fall.
Men, och den killen som har det huset, han är inte liksom available eller single eller så här.
Nej, absolut inte. Han har en fantastisk fru och barn och allt var bara helt magiskt på den här festen. Väldigt underbart. Du, ska vi, har du något mer att tillägga eller vad har ni några planer den här veckan, du och barnen och Julia?
Ja, men alltså, jag vet att du älskar att liksom planera, men jag tycker ju bara vara här. Idag har vi spelat volleyboll i poolen och badat och härjat och allting. Jag tänker att vi ska gå och slå lite bollar från den här, där vi brukar stå. Alltså när det inte är lika varmt ute. Alltså när, vet,
golf på kvällen. Alltså?
Ja, slå lite golfbollar där. Träna på swingen och så. Men i övrigt så, jag måste erkänna att jag har liksom inte... riktigt tänkt så långt faktiskt. Jag tänker att det bara är så jävla härligt att vara här.
Ja, fattar, absolut. Jag förstår dig. Du, ska jag köra på första frågan?
Ja, men är det meningen att jag ska följa med? Ska jag och Julia med ut någon av de här festkvällarna eller? För jag ska ju visa då att alltså... jag inte är en gubbe.
Men eftersom jag är en sån överdriven planeringsmänniska så är ju du mycket väl medveten om att jag skickade ett sms till både dig och Julia för 10 dagar sedan där jag skrev hela vårt schema för den här veckan för att ge er möjligheten att haka på till Playa Padre eller Boho eller Mamsell eller vad ni nu liksom ville välja. Men ni har ju inte åter... Alltså du vet ju hur det är i Marbella. Man måste ju boka på och man måste fixa
jag
och dona.
Jag vet,
det är inte jag bara...
fattar ju det.
Man kan ju inte bara
försöker
glida
bara tänka,
dit.
Jag försöker bara tänka vad... Jag såg den listan och jag är jättetacksam för den och det är jättekul. Jag bara undrar om du hade någon tanke när du tyckte att det här blir liksom ett bra upplägg och sammanhang.
Alltså ikväll kommer nog bli magiskt. Paula Rosas fyller 31 så att det är födelsedagsfest för henne på Mamsell. Jag räknar med att det kommer bli en hel kväll. Jag och Patrik var på Korte idag och köpte en fin present till henne. Och nej, jag tror att vi kommer köra all in ikväll, definitivt. Och sen imorgon, vet jag, och sen är ju nästa så här, som jag tror är ganska liksom... Alltså så här, pengarna tillbaka garanti för superlyckat skitkul. Det är ju torsdag när vi ska till Playa Padre. Och det är väl bara boka på, antar jag, om du och Jullan vill haka.
Jag tycker Playa Padre är jävligt härligt. Alltså. Käkar ni där också, eller?
Jag är där hela dagen, från 2 till midnatt.
Perfekt. Men du, men vad bra. Gud vad härligt.
Då kör jag. Hej Katrin och Bingo, tusen tack för en grym podd. Har följt er i flera år och har aldrig skrivit in till er och inte trott att jag skulle behöva göra det förrän nu. Varning för en lång text. Jag och min sambo träffades för 13 år sedan, första året på gymnasiet, och har byggt upp ett underbart liv tillsammans sedan dess. Vi fick barn unga. Jag var 21, så vår äldsta är 8 och yngsta 6. Hur gamla är de här människorna? Det framgår inte då. Eller vänta, nu måste vi se här. De har varit ihop i 13 år. De har en unge som är 8. Jag bara tänker så här, om de har varit ihop från gymnasiet och har ett barn som... Alltså, jag har ett barn som är 8 och du och jag... Alltså, förstår vad jag tänker? Jag fattar ingenting. De måste vara jätteunga. Ja, det måste de. Eller? Nej, 30. Okej, perfekt. Det kommer sen. Förlåt. Vi lever ett väldigt bra och lyckligt liv med både vänner, familj, jobb, hus, hund, bil. Vi älskar att ha kul, resa med barnen och hänga med vänner. Vill tillägga att vi ser jävligt bra ut och att folk inte tror att vi är föräldrar när de träffar oss för första gången. Haha, nu till problemet. Min sambo som nyss fyllt 30 vill att vi ska ta vår relation till en annan nivå. Vi har för övrigt skitbra sex och jag känner fortfarande pirr i kroppen när vi ligger. Vi ligger cirka 3-4 gånger i veckan om vi inte har svackor. Då kan det gå en vecka mellan gångerna. Med en annan nivå vill han till exempel att vi ska ha trekant med en annan tjej. Jag är så ointresserad av att ha det med en annan kille. Så tjej kan jag ändå tänka mig, fast ändå inte. Känner att jag senaste tiden blivit mer svartsjuk, vilket jag inte har varit förut. Utan vi är väldigt bra på att ge varandra space och egen tid. Han säger saker som att han inte vill känna sig begränsad och vill kunna göra saker utan att förstöra vår relation. Till exempel om han skulle göra något med någon annan tjej ute när han festar, så säger han att det bara är för skojs skull och att jag är den enda som betyder något. Jag har i början av detta känt att fine, gör det och ha kul, för jag vill verkligen att vi ska hålla. Vi testade en paus för några år sedan, så göra slut vill inte någon av oss. Och göra igen, det är vi ändå tydliga med. Va? Slut vill inte någon utav oss göra igen. Okej. Vi har nått många milstolpar ihop och jag är stolt över vad vi har lyckats bygga upp tillsammans. Denna mannen gör precis allt för mig och då menar jag allt. Vill jag ha något, köper han det. Vill barnen ha något, ja då fixar han det. Alltså han är i mina ögon helt perfekt. Jag är en tjej som ändå gillar lyx och det materiella. Och han ser det och gillar att skämma bort mig när han kan. Han får mig att känna mig så trygg i livet och mig själv. Har insett med åren att han är min svaga punkt. Har aldrig älskat någon som jag älskar den här människan. Mina vänner säger öppet till honom och mig att han är jävligt snygg och han är poppis i vår stad. Vi bor i en storstad. Vart man än går hälsar han på folk. Han känner liksom allt och alla. Jobbigt när vi går ut tycker jag. För ibland är det störande tjejer som ska hoppa på och krama honom framför mig. Jag vill inte vara en tråkig människa som bara ska gnälla på saker och ting. Men är hans beteende normalt? Jag kan inte prata om detta med vänner och familj. För känner att de hade dömt oss. Eller han, men jag vet inte hur jag ska vara mot honom. Har börjat visa att jag blir irriterad och sur. Men då tycker han att jag mest är tråkig. Och påpekar att vi är unga nu och ska ha kul. Hur berättar man till familj och vänner att man har en halv öppen relation? Vill jag ens ha det? Både ja och nej. Åh, blir galen på det här. Just nu är vi utomlands med barnen och en familjemedlem till honom. Och innan han skulle ut och festa sa han, låt mig ha kul ikväll älskling. Var inte ledsen ifall jag gör något, du vet att du är den enda för mig. Jag börjar gråta, what the fuck? Det har jag aldrig gjort innan. Är jag en dålig människa som sjunkit lågt för någon annans skull? Jag vill inte att han ska komma upp i 40-årsåldern och sen ångra att han inte hade kul när han var 20-30. Jag känner inget behov av att göra det han känner just nu. Utan vill fokusera på mig själv och barnen, karriären som äntligen börjar ta fart. Snälla Katrin och Bingo, hjälp mig i detta. Och förlåt för mitt långa inlägg. Hade kunnat fortsätta. Haha, ni är bäst, kram. Ja. Vad jobbigt. Man fattar ju båda två, känner jag direkt. Alltså så här, de har varit uppe i 13 år, de är unga. Han tycker det är skitkul att vara ute på krogen och flirta och kanske liksom hångla lite med någon tjej. Jag vet inte om han kanske ligger med någon tjej. Han tycker liksom så här att han inte menar någonting med det. Det är bara hon som liksom betyder någonting för honom. Jag vet inte. Vad fan säger du? Det är jättesvårt där, tycker jag.
Jag tycker att det är en väldigt intressant frågeställning, just den här problematiken som de beskriver. Och jag vill först och främst ge dem båda beröm för att de har på något sätt lyckats identifiera hela den här utmaningen och att de ändå någonstans har lagt korten på borden och är transparenta med sina tankar på respektive håll. Att han liksom berättar hur han vill att det ska vara, att hon har känslor runt det. Alltså, jag tror att det är nog mer vanligt att man har precis de här tankarna och känslorna, men att det inte liksom, man tar inte upp det med sin partner.
Mm.
Så jag tycker det är alltså, ett otroligt alltså stort steg.
Ja, jag tycker det känns lite som att så här, han har lite mera behov av bekräftelse, uppmärksamhet och liksom hålla på lite med det här än vad hon har just nu. Men om hon vill få honom att inse att han kanske bara ska dra lite i handbromsen för att inte förlora det han har, då hade jag, om jag var hon, hade jag kanske börjat köra med så här, samma stil som han gör. Förstår du? Jag hade nog så här gått ut och på fest med honom och bara också börjat bli så här svinfluttig och börjat... Mm. Men jag hade gjort det. Jag hade gjort det. Jo, för då tror jag att han kanske hade bara så här, vänta. Mm. Jag tycker kanske inte att det är så jävla
Katrin,
roligt när hon...
Du tenderar ibland att vilja spela spel. Alltså, du vet, du ska så här... Och det är ju
inget
inte...
fel.
Ja, men det, att spela spel kommer man...
Det är härligt. För...
Absolut, men när man har kommit, jag tror att om man ska fördjupa en relation, alltså verkligen gå på djupet i en relation, då måste man sluta spela spel. Det är precis det som är nyckeln till framgång här. Det är att man så här, okej, man är ärlig mot varandra och att man istället möter varandra. Jag tror till skillnad från dig att de måste börja möta varandra. Jag tror till exempel inte att det är en bra idé att han gör saker på egen hand med andra tjejer. Det kommer bara skapa en osämja och det kommer bli jättejobbigt för henne. Jag tror att de måste istället försöka möta vad tycker hon känns okej. Okay. Kan det möjligtvis vara så att om hon får välja tjejen, om hon är med, om hon har kontroll på situationen, om de har ett tydligt liksom, regelverk, vad som känns okej okay och inte okej. Okay. För att en relation handlar ju också om att kompromissa. Kompromissar man för mycket, om någon känner att man kompromissar för mycket i en relation, då kommer man ju till slut bli olycklig. Men om man känner att man kan möta, som han vet så här att ja, jag kan vara liksom glad och flörtig, men jag får inte gå hem med någon tjej. För det är ju till exempel en enormt stor skillnad att göra någonting med någon som kanske är genuint intresserad av honom, eller att göra någon som bara tycker att det är kul för att det är kopplat till sex.
Den skillnaden... Hur kan man veta det?
Ja, men det kan ju hon veta. Alltså en tjej...
Men hon är inte med. Han går men ju ut och festar själv.
Men det är ju där, det är precis det jag säger. Det är ju därför det inte går att göra det. Därför måste hon vara med. Hon måste bestämma och styra vem den här tjejen är. Hon måste känna att hon är trygg med att den här tjejen inte är ute efter honom. Att den här tjejen inte liksom försöker så här näsla sig in eller ta över något känslomässigt. Utan
det
handlar bara om...
Men det där funkar inte. Alltså, nej, jag tror inte på det. Jag bara försöker sätta mig in i situationen så här. Ska jag stå på någon så här nattklubb och så ska du stå bredvid mig och bara... Ja, du kan flirta med den där killen. Det är okej. Ja, men det där...
Nej,
alltså, så här,
eller vadå flirta med den där killen? Nej, men nu har inte du hängt med alls. För det första, hon har inget behov av att vara med en kille.
Nej, men
lyssna nu. Han tycker att det är spännande att få utlopp. Han befinner sig på en plats i livet där han känner så här, shit, nu är jag on the fucking... Alltså jag är peakar. Runt 30 är ju mannens liksom absoluta peak. Man landar, mognar och allting. Sen blir man 40, testnivåerna går ner och sen är man 50 och så landar man och så blir man liksom lite mer gubbe. Förstår du? 30 är ju liksom en sån där ålder när man bara så här, man känner sig att man vill maximera livet. Jag hade ju min 30-årsfest på Sturekompaniet med 700 gäster, varav 400 i underkläder, i stringtrosor. Liksom, jag var ju så här, det var ju piken på all min galenskap.
Men gud, det är ju precis så min 45-årsfest kommer se ut.
Det kommer att göra, men det var ju för att du befann dig, liksom, du har ett annat mindset och du har ju kommit på vissa saker lite senare än normalt,
ja,
skulle man kunna säga. Och det är vi ju båda att få medvetna om. Men man kan säga så här, han befinner sig ju i det här liksom ruset man känner runt 30, liksom, man har, alltså, som kille. Och jag kan verkligen fatta honom. Han vill ju inte gå och tänka så här, liksom, så här, shit, det är nu jag vill maximera livet, liksom. Mm-hmm. Och då är vi ju överens om att hon inte har något behov av att stå och peka åt honom att han ska stå och peka på någon kille som känns sådär. Utan de är överens om att okej, han vill tänja lite på gränserna när det gäller andra tjejer. Hur kan vi mötas i det här? Om de går ut tillsammans eller hon hittar någon tjej som bara är ute efter sex och känner sig trygg med det, då blir ju det här någonting helt annat. Då handlar det ju bara om sex och äventyr. Och då kommer ju han känna en viss form av tillfredsställelse att hans liv inte bara handlar om familjeaktiviteter och vara liksom med sin tjej. Jag tror att det kan vara en fullt lämplig, fullt duglig kompromiss.
Men alltså, det här var ju precis det jag sa. Då var det du som missuppfattade mig, bara för att jag sa...
Men du pratade om att han skulle stå pek...
Eller jo, men för jag utgår ju alltid från mig själv när jag svarar på en fråga. Aha, det var därför jag vände på, liksom vände på steken. Jaha, jag bara menar så här, om jag ska relatera till den här killen, om den här killen är jag istället och du och jag är ihop, så vänta, är det ju en jävla...
För bara säga,
Ringo! Kan ni prata lite tystare, jag poddar? De skulle gå och bada med Patrik. Gå och bada med Patrik!
Ja, vad sa du?
Nej, men vänta. Det jag menar är så här. Om du och jag är ihop, så som vi var... När du och jag hade varit tillsammans i 6 eller 7 år.
Mm.
Då hamnade ju vi också i ett läge där du sa så här, gå ut och flirta på krogen.
Ja, just det. Ja.
Ja, men... Och då menar jag att det är en väldigt stor skillnad om jag går ut med mina tjejkompisar eller mina kompisar på krogen och kan flirta med killar. Det är ju någonting helt annat än att du står bredvid mig på krogen och bara, han kan du flirta med. Jag snackade med honom, han är bara ute efter sex. Så där kan du snacka.
Alltså, fy
fan vad
tråkigt.
Nej, tack.
Absolut, absolut. Absolut. Och jag hör vad du säger. Men jag tror så här att jag tror att de flesta tycker inte att det är liksom den så här faktiska penetrationen som är viktig. Liksom, det är inte det här att jag måste få stoppa in min
kuk
innan. Nej, jag menar det. Och då är det ju allting runt omkring. Men det som alltid är känsligt i en relation, det är ju när det blir känslor. Alltså när det är statisk sex, typ så här. Jag tror till exempel att de flesta tjejer i en relation skulle bli så otroligt mycket mer besvikna på deras kille om de fick veta att de har haft en pågående konversation på sms och suttit och haft jävla deep talk och sovit sked och kollat på någon film bakom ryggen, än om de hamnar liksom på något olämplig och en olämplig efterfest på en svensexa i liksom på en utlandsresa och det plötsligt kom massa suspekta liksom nakna, halvnakna tjejer i, du vet, och de kanske tog liksom, gick långt över gränsen vad de fick göra, men det var liksom inte kopplat till någonting känslomässigt. Det, liksom, det fanns inte någonting i den efterfesten med alla halvnakna tjejer som på något sätt kunde börja konkurrera med den här känslomässiga tryggheten som man vill känna i en relation. För det är ju det som gör att man blir mer ledsen av att höra att ens partner så här, går och är lite småförälskad i någon än att man bara blev lite småkåt.
Absolut, absolut. Så vad är svaret till den här tjejen? Hon ska följa med honom ut?
Nej, men de ska försöka diskutera fram vad som... De måste gå varsamt fram. Han kan inte riktigt bara säga så här. Alltså, det är lite önsketänkande.
Låt
från
mig ha lite kul nu, gumman.
Du vet att jag älskar dig, gumman. Ikväll ska vi ut med... Hon bara, men du vet att jag älskar mig. Alltså, det finns ingen tjej i världen som tar... Ja. Det är så här... Ja, men det är lite naivt och önsketänkande från hans sida. Alltså, han måste ju någonstans bara, okej, vad känns... Det är liksom baby step. Det är kanske att de kanske börjar med att gå till en swingersklubb eller gör någonting sånt och ha sex inför andra, att de ser andra. Och sen måste ju hon liksom upptäcka det här. Hon måste ju kanske till slut landa i att... Alltså, målet ska ju kanske vara att hon kan bli... känna lite upphetsning av att han är med någon annan, men att det bara är kopplat till sex och att hon inte känner att det konkurrerar med deras känslomässiga liksom plattform. Och det är det som är utmaningen, men det kan ju vara något spännande. Jag tycker att de är så grymma och de är så långt på vägen och att hon verkligen liksom reflekterar över vad som känns okej. Okay. Och det är ju jätteenkelt sen. För att jag menar, om han vill göra någonting som inte hon tycker är okej okay, och han tycker att det är viktigare än deras relation, ja, men då är det ju bara att göra slut. Alltså det är ju bara så här, det är bara att se det rent krass här. Okej, okay, kan vi hitta en kompromiss här där du känner att du tillfredsställer de eventuella behoven du har och jag känner mig trygg? Kan vi hitta det? Ja, då är det det som gäller. Men om du känner att du får göra avkall på livet och du kommer bli bitter. Åh fan, när jag var 30 så hade jag världens chans på den och den bruden. Och det hade varit så jävla skönt att bara få ha lite så här fritt glatt analsex utan att du skulle bli sur och lipa. Hade varit så jävla bra. Men nu sitter jag här och missade det. Mm. Alltså,
nej,
är det
inte
någonting
bra.
Annat? Nej. Sen, så det är väl bara...
Ja, mycket bra svar, bingo.
Ja, lycka till, säger jag. Vi kör gärna en uppföljning. Mm. 5 år senare. Vi kommer ju fortsätta podda, jag och katten, va? Vi sitter ju här, 2014 börjar vi, och snart 10 år liksom.
Ja, fy fan. Hej Katrin och Bingo, ska försöka göra detta kortfattat. Jag började jobba på ett nytt jobb för 2,5 år sedan. Jag älskar mitt jobb och har underbara kollegor och goa chefer. Jag och den ena chefen har fått en väldigt bra relation sen start, då vi har mycket gemensamt. Inga konstigheter överhuvudtaget, men vi var på en fest tillsammans som slutade med att vi delade hotell och en sak ledde till det andra. Vi hade inte sex, men lite oralt och lite petting. Dagen efter har han berättat hur mycket han tycker om mig och han verkar vilja inleda något, men jag är sjukt splittrad. Vi kan skilja på jobb och privat, men jag är skiträdd om något skiter sig, att jag måste sluta jobba där eller att mina kollegor vet att vi fått en relation och att de stänger mig ute och så vidare. Om ni förstår hur jag menar. Vad gör jag? Jag vill vara singel, men hur ska jag lägga fram detta bra? Eller vad ska jag göra? Kan tillägga att vi båda är nyblivna singlar. Jag är 35, han är 50. Samt att vi båda har barn som är under 18 år. MVH, förvirrad själ. Ja, men alltså, det är väl inga problem att säga. Kan inte hon bara säga till honom att... Alltså gud, jag tycker det känns som att vi har pratat om det här så många gånger. Det jag skulle börja säga nu... Går jag bara kom så här, fast tungan knöt sig, för det känns som att...
Jag
har sagt det så många gånger när du också presenterar mig att vi har poddat snart i 10 år, så börjar jag känna mig som en så här, är det dags att lägga ner eller? Nej? Okej. Jag tycker självklart att hon ska ha en relation med den här killen om de har en attraktion. Attraktionen ska man verkligen inte kasta i papperskorgen. Och självklart så kan de ha en relation som inte behöver komma ut på arbetsplatsen. Det är inte så jävla svårt att ha en relation utan att dela den med andra människor. Om man har någonting fantastiskt tillsammans, du och den här mannen, så kan du väl bara, kan inte det vara er grej? Alltså måste man så här affischera hela arbetsplatsen med att man har en relation?
Jag tycker du är inne på helt rätt spår. Jag tycker generellt sett att människor har någon slags förutfattad bild av, jaha, oj, det uppstod attraktion, nu blir nästa steg att vi ska göra, det är offentliggöra, hålla presskonferens, hallå, det är vi, vi alltså så här,
nu ska vi förlova oss och skaffa barn. Flytta,
ja, man bara så här, låt det, precis som du säger, låt det vara det är. Och håll det absolut för er själva. För det som man kan känna, det är alltid lätt att vara efterklok, men det är ju, det finns ju alltid, och det måste man ju ta under i beräkning, att det kan ju uppstå en konflikt i framtiden som resulterar i att man, kanske han då i det här fallet, utnyttjar sin position på ett oskönt sätt för att han inte tycker att relationen gick den vägen han ville. Alltså det finns ju alltid en risk, och jag tycker ju generellt sett att man ska ju aldrig, man måste ju liksom ta ett långsiktigt perspektiv och tänka så här, okej, vad händer om vi liksom knullar ett halvår? Är det då, riskerar jag då att liksom 5 år på det här jobbet blir ett helvete? Alltså förstår du, man måste liksom göra någon slags avvägning. Så att om hon känner att...
Och så där svarar du alltid på den här typen av frågor. Och då säger jag alltid att skit i det. Man ska inte tänka på vad liksom saker och ting kan... leda till i framtiden. Alltså känner man en attraktion till en annan människa som de här får göra just nu. Kör! Alltså så här, du kan bli påkörd av en bil imorgon. Tänk inte framåt. Kör det som känns bra nu. Och
ja,
var lite smart
absolut
i det.
Jo, men du vet ju själv. De gångerna när du har känt den här attraktionen och sen har det uppstått en jävla massa massa jävla skit och dramatik och inte vet jag. Och de har tänkt så här, ja visst, det var en jävligt härlig attraktion. Men var det värt det om det blir ett jävla mishmash?
Då kan jag svara dig att det är alltid värt det.
Det vet inte jag riktigt om jag håller med om. Speciellt inte saker och ting som har hänt i fyllan som har känts så jävla rätt. Och man bara, åh gud, jag känner en sån enorm attraktion. Och så är det liksom någon som blir besviken och så uppstår det så här situationer som man... Alltså, jag tycker att folk kan ibland vara lite dumdristiga. Men däremot så tycker jag, han är 50 bast, han är frånskydd allting. Du kan ju säga exakt till honom vad du säger, vad du känner och tycker och reflekterar. Så att ni har en transparent dialog. Det finns ju ingen anledning egentligen för dig att bara så här, åh, hur ska vi göra? Utan bara så här, okej, gubben, jag gillar dig, men du måste ju fatta att jag vill inte ha problem med mitt jobb och jag vill inte det. Mm. Och så får ni liksom göra någon slags, diskutera något upplägg. Och det upplägget ska ju absolut vara utanför boxen. Det behöver inte vara något jävla ramverk. Det kan ju vara svinhärligt att ha en hemlig relation som ingen vet om, där ni kan plötsligt ha lite så här kuckelua. Liksom inte vet jag, men vi tar ett möte här nu bara och så kan ni ta in på något jävla hotell och ligga och göka på det där mötet. Det är väl underbart.
Gud,
tänker
vad
jag.
Härligt. Ja, underbart tänker jag också.
Ja, svinhärligt. Men var försiktig, lita inte på någon. Det finns alltid så här, jag tycker absolut att man måste bestämma sig för att om ni ska hålla det hemligt, då är det hemligt för alla. Då är det inte så här att, åh, jag har bara berättat det för hon som sitter i repan. Snark. Så hon liksom sagt det till två till. Och sen är det ju... Och sen så
Gud,
räcker...
jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad du pratar om.
Nej, man ska bara håll käften och knip ihop. Liksom, alltså, om ni bestämmer för att det ska vara hemligt, då är det inte... Då ska man inte berätta det för någon. Alltså inte för en jävla kotte. Och framförallt inte anförtro sig på jobbet. För det är så jävla lätt efter två glas vin på en AV. Så sitter man med sin så här bästa tjejkollega och bara, alltså jag måste berätta någonting. Vet du, jag har knullat med chefen i ett år. Och hon skulle bara så här, alltså hon skulle bara inne i sin hjärna liksom så här, det här måste jag berätta för min andra tjejkompis. Alltså det här är sjukast jag har hört. Alltså det är så här, folk tycker ju att det är så jävla kul att skvalla om en sån grej. Så knip igen.
Helt sant, Bingo. Hej Bingcat! Först vill jag be om ursäkt för ett rörigt och kanske långt mejl, men ska försöka hålla mig kort. Jag och min sambo har varit tillsammans i 6 år, sambos i 5 år. Vi har en gemensam dotter på 3 år, sen har vi varsin dotter på 10 år på annat håll. Under vårt första år ihop så hade vi en väldigt bra relation till hans familj, men sen vi blev sambos så har allting förändrats. Man kan väl i princip säga att hans mamma inte tål mig längre. Under alla de år har jag tillåtits att bli trampad på av massa olika kommentarer och pikar. Det kan vara allt ifrån vad jag har på mig för kläder. Ska tilläggas att jag är fräsch, välklädd och följer ändå dagens mode. Hur jag lagar mat, hur värdelös jag är. Jag får min sambo att må dåligt, etc. Detta inträffar varje gång det har gått lite långt mellan gångerna vi har setts. Hon vill i princip aldrig ha någon kontakt med vårt gemensamma barn, utan det är alltid hans dotter som är intressant, som hon är ganska tydlig med att visa på sms där hon talar om hur mycket hon saknar henne. Om hon får ha henne under en helg eller dag, ger henne pengar och så vidare. De har aldrig någonsin frågat efter vår lilla dotter. Skulle vi missa ett kalas för hans dotter så skulle det ta hus i helvete. Men aldrig att de frågat något om vår dotter. Det har gått så långt att vi varit nära på att separera, för jag orkar inte mer. Men det är absolut inget som varken han eller jag vill. Han vill inte ens bjuda sin mamma på vårt bröllop. Jag har alltid accepterat när hon ber mig att se framåt och lägga detta bakom oss. Hon, alltså mamman. Men det blir samma visa gång på gång varje år. Allt detta har i sin tur gjort att vi har glidit mer och mer ifrån dem för att det är lugnast och bäst så, vilket för mig är superskönt. Hatar att ha människor i livet som bara suger energi. Som person är jag en sån som står upp för mig själv, ett jävla humör och har absolut inga problem att bita ifrån när man går över gränsen. Men har väl aldrig riktigt gjort det för att det är hans familj. Min sambo står bakom mig till 100% och vad jag tycker och tänker om hans mor kan ni kanske räkna ut själva. Vi har inte träffat hans familj på nästan 2 år i höst. Förra året när hans dotter fyllde år började helvetet igen. Det slutade i alla fall med att vår familj kunde dra åt helvete. Jag som mamma tog inget som helst ansvar för mina barn eller hemmet. Trots att jag har valt att byta jobb för att få mer tid för mina barn och hem. Hon skulle bränna ner vårt hus. Allt var mycket bättre när bara min sambo och hans dotter fanns. Hon skulle ta hans dotter ifrån honom och han skulle bli arvlös etc. Det har helt enkelt eskalerat och jag har tröttnat så in i helvete. Jag tillåter mig absolut inte att bli trampad på av henne längre. Och det var sista gången hon får ha något med mig och mina 2 barn att göra. Till saken hör nu då att häromdagen fick jag höra att av min sambo att hans familj hade varit hemma och hälsat på för de är precis som att inget har hänt och allt är normalt och vi kan börja umgås igen. Men jag vägrar förrän hon ber om ursäkt, vilket hon är för stolt för. Har alltid trott att jag och min sambo står på samma sida, men nu vet jag inte längre. Förstår att min sambo saknar sin familj och kunna ha en relation till dem. Det enda jag begär är ärlighet till mig och tala om vad han egentligen tycker. Och jag kommer alltid acceptera vad han än väljer att göra. Men snälla, gå inte bakom min rygg. Jag blir så fruktansvärt frustrerad för att prata med honom. Det är som att prata med en sten. Vet egentligen inte vad jag vill med detta. Kanske bara få skriva av mig eller få lite tips. Är det jag som bara ska kapitulera och låta mig bli nedtryckt? Och eller ska jag stå fast i mig själv? Be verkligen om ursäkt för ett långt rörigt mejl. En som är förbannat trött på sin svärmor.
Alltså, jag tycker att det är väldigt svårt att förstå. Det är nästan som att, du vet när man skriver typ på engelska och kör Google Translate eller du vet så här, att det blir lite så här, det blir svenska eller engelska, men det blir lite så här svengelska.
Jo, men alltså grejen är, jag fattar ändå henne. Jag har väl kanske möjligtvis befunnit mig i en liknande situation i mitt liv, kanske en eller ett par gånger.
Men när du säger en sån sak, då måste du ju vara tydlig med att det inte är min mamma Annika som är ett problem.
Nej, självklart inte. Men, och jag tycker så här att, alltså man får ju bestämma sig lite för vad som är viktigast att, alltså så här, nej, du kommer inte ha en fantastisk relation med hans mamma, men är det så viktigt? Är det inte bara så här skönare att låta de här födelsedagsträffarna och eventuella bröllop och dop, vad det nu kan vara, kan man inte bara så här hålla en lite låg profil? Alltså om hon ska hålla på och nöta på om att du är en dålig mamma och du är värdelös och att du har fula kläder. Alltså såhär, men fan, bry sig. Kom igen. Låt henne nöta lite. Byt samtalsämne. Lek med barnen. Eller, alltså, jag tycker inte att det här är någonting som är värt att lägga så otroligt mycket liksom energi och känslor och...
Framförallt, det är ingen mening att lägga. Alltså, man behöver inte göra någon prestige i det.
Nej.
Det är ju verkligen så här. Ja, alltså, stolthet och prestige leder ju ofta bara till att man mår liksom dåligt. Alltså att du har ett ego som blir sårat gör ju inte hela situationen bättre. Utan jag menar så här, regel nummer 1. En person med dålig energi ska man ju begränsa sitt umgänge med. Om du har en svärmor som är helt störd, ja, men då ska du begränsa umgänget med henne så mycket du bara kan. Du ringer ju inte till henne varje dag. Alltså, och det gäller ju och det är ju hans mamma. Om han har en helt störd morsa, snacka med henne liksom hellre då en gång i veckan istället för varje dag, om hon är liksom en riktig energikyr.
Men en gång i veckan är ju helt extremt. Håll dig på din kant, var neutral, gå på födelsedagsträffar, bjud in dem när dottern förlorar. Kan inte din snubbe fråga sin mamma varför hon har noll intresse i ert gemensamma barn?
Det fattar inte jag. Men det är ju så här,
allt det där låter så konstigt. Ja. Och sen, men det här med att så här, du är minsann bra på att bita ifrån. Släpp det där. Sluta bit. Ja. Bara chilla och låt, alltså ta det för vad det är. Och försök att bara avdramatisera. Säger hon att du har en ful tröja, så säger du bara så här, smaken är olika, och så byter du samtalsämne. Alltså så här, ska du byta, vadå, vad har du för fult? Din tröja är också ful. Alltså så här, vad fan, kom
ja, det är bara garva åt.
Lägg alltså, din
fan,
energi på det
alltså,
som är
jag försöker
viktigt.
Tänka typ, jag försöker tänka typ att Maggan, alltså nu sitter jag på, nu har jag liksom en sån här heldre, alltså du vet som igår, när vi var på lunchen, du vet, vad hade jag på mig då? Någon så här banankläder. Och så säger vi att din mamma skulle varit med igår. Gud vad du är ful. Fula kläder. Då skulle inte jag bara så här. Säger du att jag har fula kläder, Maggan? Det där ska du inte komma undan med. Det ska du jävligt klart med. Du är dålig pappa. Alex Schulman, mycket bättre att han hade fått barn. Han är smart. Han skriver bra böcker. Du kan knappt skriva dina patetiska inlägg på Instagram. Tror du inte att du kommer aldrig få något pris för någon bok som Alex Schulman? Tänk om jag skulle jag bara så här, gå och bubbla inombords. Alltså, jag skulle bara så här, ja. Alltså, vem bryr sig liksom? Alltså, jag skulle bara garva. Nej, men det är väl... Det är väl det ena i det här. Alltså, och sen så är... Jag säger också, som Kristove alltid säger, vill du ha rätt eller vill du må bra? Ibland är det faktiskt rätt skönt att fråga sig det. För ibland tycker man att det är så viktigt att ha rätt, men man mår dåligt i hela situationen. Och det är bara så här, precis som du säger, släpp det, låt det vara.
Ja, men, och sen, ja, men sen
Katrin,
också stopp, det här med...
Katrin.
Men jag slutar ju aldrig prata.
Men du har ju pratat jättemycket i den här podden. Ja, men jag har suttit och tagit tiden. Okay. 75% har du pratat. Du ska få prata, för jag vill ställa en fråga till dig.
Ja.
Och jag undrar, om vi nu tänker att vi ska begränsa umgänget med den här svärmen. Om du skulle tala om för henne vilka liksom, högtider och sammanhang där hon bör umgås. Alltså jag säger så här, när barnet fyller år, jul, påsk. Alltså, kan du bara tala om för henne, då måste du bara bita ihop. Vilka är de liksom, högtiderna och så? Alltså om man skulle tänka på ett årsplan så här. Vi börjar med...
När er gemensamma dotter fyller år, bjuder du in din svärmor.
När den här
favoritbarnbarnet fyller år, alltså din killes dotter, då bjuder du in henne. Och där tog det slut.
Det är ändå jävligt roligt när man tänker så här. Att du så här, och hur ofta måste hon... prata med henne i telefon eller så här?
Aldrig.
Hon behöver aldrig prata. Så att egentligen det hon behöver göra är, hon behöver bara så här, bita ihop på barnens födelsedagar. Hon behöver inte hon behöver inte gå på någon påskmiddag. Alltså så här, skärtorsdag.
Blir hon bjuden så kan hon väl kanske säga att hon går varannan gång då, för att hitta någon kompromiss. Men det viktiga
och julafton.
Nej, men vad då julafton?
Men
man
när han fyller år och hans mamma, ska hon bjuda mamman då?
Alltså, det är väl kanske upp till honom. Om han väldigt gärna vill ha sin mamma över på sin födelsedag, ja, då kan hon väl kanske bita ihop då också. Men hon behöver ju inte bjuda över henne när hon fyller år. Och hon behöver ju absolut inte gå runt och liksom vänta på någon ursäkt. Eller,
nej, alltså, och om mamman bjuder in, vad gör hon då? Nej tack, alltså mamma
jag sa
bara
det. Ja men säg att hon går dit alltså varannan gång går han dit själv med ungarna och varannan gång följer hon med.
Ja, men då skulle man ju kunna summera. Summa kardemumma är då alltså, du behöver umgås, du behöver en gång var tredje månad bita ihop med den här störda. Och då betyder det indirekt att du går på två födelsedagar möjligtvis att hon får komma på hans födelsedag, det är den tredje födelsedagen, och sen så är det kanske möjligtvis vid någon högtid. Alltså fyra gånger på ett år, det är ju fan inte mycket alltså. Jag skulle kunna...
Och då på de tillställningarna så kan hon ju bara försöka att hålla sig liksom på andra sidan rummet eller, alltså, och om den här morsan då kommer och hackar som den jävla hackspett och några verkar vara, gud vilken ful tröja du har, aha, jag vet visst är den ful, ah, gud vilken dålig mamma du är, ah, jag kämpar ju som fan för att bli en bättre mamma.
Ingen är lika bra mamma som du, älskade farmor. Ja, det ska bara studsa tillbaka.
Ja, bajsa på henne på rätt sätt.
Bajsa på henne. Det är för sig jävligt roligt om hon skulle typ ha möjlighet, alltså om hon var hemma hos den här mamman, att hon bara satte sig och bajsade någonstans i hemma hos henne. Det är ju ganska hardcore, men det är ju en rolig, det skulle ju vara jävligt kul.
Nej, det skulle inte vara dugg roligt. Vad fan hände med dig?
Nej,
blev du fem år, eller?
Va? Jag bara kom och tänkte på den här kompisen. Vår gemensamma kompis.
Nej, men sluta. Jag vill inte prata om
kan du inte säga alltså. Det, va?
Nej. Det är inte dugg roligt eller intressant överhuvudtaget. Du, klockan tickar. Jag ska börja göra mig i ordning. För snart kommer mina vänner hit. Och då ska vi dricka bärs och GT och... Sen ska vi gå ut och festa hela natten. Och jag ser så otroligt mycket fram emot det. Det ska bli så jävla roligt.
Ja, du är taggad. Jag älskar det med dig, Katrin.
Jag är råtaggad.
Ja, du är riktigt jävla taggad.
Bara men känna du, pulsen. Bara vifta med de här vita servetterna på mamsell. Och bara,
du, får jag bara säga en sista sak? Till det här paret som pratade om trekant och liksom öppet förhållande. Så här. Ytterligare ett råd. Jag tycker att ni... Istället för att dra relationen lite ifrån varandra så ska ni fördjupa den ytterligare med tantra. Jag tror till exempel att ni ska så här tänka så här, hur kan vi göra vårat sex som inte inkluderar liksom andra? Så här? Det är ju faktiskt, tror jag, någonting väldigt, väldigt spännande.
Men alltså den här frågeställningen hade absolut ingenting med att de inte har bra sex att göra. Det här hade helt och hållet att göra med att den här
intressant.
Killen... Sluta avbryt mig hela tiden. Låt mig få prata till punkt en gång. Mm. Killen vill ut på krogen och ragga. Han vill ha bekräftelse och uppmärksamhet. Det har ingenting att göra med att han vill stå på händerna upp och ner och göra någon så här andningsövningar och något tantrasex med sin flickvän som han har varit ihop med i 30 år. Han vill ut och känna pulsen, känna liksom flörtandet och raggandet och jakten. Det är där vi har bekymret.
Okej, och du är kille?
Nej, är du, men jag är för du, fan inte du,
har du varit, igår. Har du varit 30 år och upplevt det han går igenom? Eller kan du liksom på samma sätt som jag möjligtvis kan i egenskap av man och som har varit 30 år och stått och liksom umpa, kan det möjligtvis vara så att det är aningen enklare för mig att identifiera mig och att gå in i
men
hans
tankesätt? Men snälla, tror du själv om hon bara säger, gubben, nu har jag lyssnat på relationspodden och nu har jag bokat upp oss på en tantrakurs. Han skulle bara, va?
Ja, men jag kan säga så här. Nej, tack. Det säger du, men jag kan ju säga att mycket av det du pratar om, så här bekräftelse och allting, det är ju ytliga begär. Och de ytliga begären blir ju starka om man inte fördjupar sig i en djup känsla. Och det är ju det som alla säger som upptäcker liksom tantran. Det är ju så här, wow. Man jobbar inåt istället för utåt. Självkänsla, självförtroende. Alltså vi har ju pratat mycket om
vänta.
Det.
Alltså vänta, för det första, jag ville att vi skulle gå på tantrakurs när vi var ihop. Det här var alltså 13 år sedan. Då var du helt emot. Nu har du plötsligt blivit någon så här tantrafantast. Har du ens gått en tantrakurs?
Nej, det har jag inte gjort, men jag ska. Men jag har ju reflekterat mycket av det. Men jag tror ju att det som var lite problematiskt i vårt fall, det var ju att när vi pratade om de sakerna så var vi ju kanske inte i en så här känslomässig, om man säger så här, vi var ju ruggigt trötta på varandra. Alltså jag tycker ju liksom om man känner alltså så här, när vi skulle så här, vi gjorde ju nästan liksom som en så här affärsmässig uppgörelse, så här, okej, vi biter ihop här nu och så ska vi liksom liksom trycka fram Rambo så att han får ett helsyskon. Ja. Det var ju liksom, alltså, att kombinera det känslomässigt med tantra. Det, skillnaden som jag ser här, det är ju att de är ju faktiskt känslomässigt engagerade och vill ju vara med varandra. De vill leva ihop. Liksom du och jag var lite såhär, hur fan ska det här gå? Liksom. Då tror inte jag att tantra är liksom, lösningen. Men jag hade absolut kunnat göra det, men jag tror inte att det liksom hade varit helt optimalt utgångsläge. Men jag tror däremot att när man ser till, för jag har ju suttit och lyssnat på så mycket poddar nu om vad det är som gör en människa lycklig, och då är det ju väldigt, väldigt mycket att man lär sig se skillnaden på sitt ytliga jag och sitt djupa jag. Och det ytliga jag bekräftar du ju genom materiella saker, gå ut på krogen, ragga och sätta på andra brytare. Så här. Men ditt djupa jag är ju en mycket, mycket svårare utmaning, eftersom hela samhället och allting ser ut som att man, vi liksom blir ju helt felprogrammerade. Alla tror så här, ja, om du blir bäst på något eller blir känd eller blir det, så blir du lycklig, lycklig. Och så tar vi liksom Tim Avicii som hade liksom allt. Han är ju, tycker jag, ett liksom lysande exempel på hur fel saker och ting kan bli, och hur alla unga människor vill bli Avicii, men han inte var lycklig. Han hade allt, kändisskap, pengar, allting. Man var fruktansvärt olycklig, och det är ju en såklart en djupare diskussion, och det handlar ju väldigt mycket om psykisk ohälsa och sådana saker. Men jag tror ju att man väldigt mycket tar den enkla vägen, och så matar man det här ytliga jaget med att, ja, men du gumman, låt mig bara gå ut och ha lite kul och stå och flirta med någon så här. Det betyder ju ingenting egentligen. Det gör ju inte att
man,
han blir...
Fast man blir ändå så här...
En man ytlig blir glad och man...
Jo, fast man mår ju bra utav det.
Ja, men älskling, men om vi säger så här då. Om vi tar Kristove som du också träffat så här. Tror du han har ett behov av att springa ut och bara, och vet du, fan vad skönt. Jag bara kände sån jävla inre välbefinnande. Jag satte på tre brudar i helgen. Vet inte vad de heter, vet inte vad de gjorde. Men de ville ha mig och jag vill ha dem. Vilken jävla bra
kväll. Kan du sluta jämföra folk med Kristove? För det är ju verkligen inte rättvist. Alltså, jag skulle ju inte, även fast jag uppskattar och tycker att Kristove är fantastisk och han kan verkligen hjälpa, alltså säkert alla människor, så jag skulle ju inte vilja leva det livet som Kristove gör och vara den typen av människa. Jag tycker ju att det är, alltså så här, glöm inte att jag är 44 bast. Jag tycker att det är sjukt roligt att springa på krogen och få den bekräftelsen och uppmärksamheten från allt vad nattlivet har att erbjuda. Jag har ju noll psykisk ohälsa eller dålig självkänsla eller olycka i mitt liv för det. Så att man kan ju inte säga så här, alltså förstår du?
Ja. Och det säger jag absolut inte emot. Men jag menar ju att vi måste ju prata om ytlig bekräftelse och djup bekräftelse. Och om man ser till vetenskapliga studier så är ju människan mår ju bäst i att lägga sig på natten och känna meningen med livet. Och meningen med livet är ju inte att sätta på så många brudar som möjligt och vara ute och kröka så mycket som möjligt. Det är ju inte det som är
meningen. Nej, men liksom det kan väl få vara... Det kan väl få vara en puss. Alltså meningen med livet, där har du ju din egna tårta. Och de tårtbitarna som du har i din tårta, de är ju individuella för varje person. Kristove har ju ingen tårtbit som är gå ut på nattklubben och sätta på... Men jag har ju det.
Ja.
Och jag behöver verkligen den tårtbiten för att jag ska lägga mig på kvällen och känna mig som en lycklig och glad person.
Absolut, och på den punkten säger jag inte emot. Men sen finns det ju vetenskapliga studier på vad det är som är liksom ren och sann lycka. Och i korthet så är det ju att människan är ju skapt att må bra av att vara i ett sammanhang, att känna att livet är meningsfullt. Man mår ju mycket bättre av att hjälpa andra än att göda sig själv. Det finns inga belägg för att man blir lycklig bara för att man är världens rikaste, världens bästa, världens, du vet, alla de här ytliga sakerna. Det finns liksom inget likhetstecken med att så här, jag har satt på mest brudar i hela världen. Jibbi! Det är inte samma sak som att man är lycklig. Det är bara det jag vill säga.
Det är där vi är överens.
Och då tror jag eftersom jag då lever tillsammans med en livscoach och vi är ju så nyfikna på de här sakerna, jag och Julia, och vi pratar mycket om såna här saker så här. Mm. Och då tänker vi så här, vi är ju det här paret nu som ska skaffa barn och så här, hur ska vi lyckas? Och då vill ju vi försöka att lägga då fokusen på att fördjupa. För att om han till exempel, den här killen då, som liksom styr lite ifrån, om man blir bra på att uppskatta det man har, barnen och frun och allting, va, då blir det ju lättare att uppskatta det livet och inte bli påverkad av att man känner att man missar någonting, som han i viss mån, vi måste ju leva, vi måste ha kul, du vet, så här. Förstår du? Det är liksom lite en, det är att man lurar sig själv lite grann. Och det är det jag pratar om, att man han tror typ så här att om jag bara får flytta och sätta på någon annan brud, ja, jag kommer bli lyckligare då. Det är vad han tror, för att han är lite felprogrammerad. Och den tanken kan man ju faktiskt jobba med, tycker jag.
Okay.
Och det var därför jag tyckte att det
blir världens längsta podd, jag vill gå och bada.
Ja, men då var därför jag tänkte att det kan vara spännande så här, att när hon säger så här, vi har ett perfekt sexliv, det är ju som, det har väl... Det är ju väldigt lätt att säga när man inte har upplevt någonting annat. Förstår du? Spännande.
Bra, men
du,
Bingo.
Vadå, ska du hänga med mig och Julia på någon sån här tantrakurs?
Men är du störd?
Men jag försöker bara tänka lite utanför boxen.
Men jag kan inte tänka mig något äckligare än att gå på tantrakurs med dig och Julia. Så jag fick spya i munnen. Alltså låt mig vara. Låt mig mitt sexliv vara.
Det var faktiskt skönt. Det var ett skämt.
Du, vi hörs nästa vecka. Vi ses vid poolen då.
Ja, vi gör det. Hej då!
Nej, vänta. Ni ska fortsätta att skriva era frågor till bincap@relationspodden.com.
Ja, skriv på temat lycka.
Ja. Hej då!
Hej då!